Det brukar jag lätta med vatten. Vi försöker med vatten, får vi se. Kristi himmelsförslag i torsdags, ja. När det gäller händelsen Kristi himmelsfärd så berättar inte Bibeln mycket. Det är några få verser, några få ord som berättas om detta stora, detta dramatiska. När Jesus lyfts upp från jorden, upp till himlen. För att återvända till sin fader, sätta sig på faderns högra. Ja, det var ju något storslaget. Men det berättas inte mycket. Lukas är den som berättar mest, för han berättar både i sitt evangelium, och man menar ju att han har skrivit apostlagärningarna, och där berättar han också. Markus har lite grann om det, medan Matteus och Johannes inte berättar om den händelsen. Men vi ska gå till Markus först. Markus evangelium. Och då är man ju alltid i slutet när man ska läsa om de här, eller de här texterna. Och då är vi i det 16:e kapitlet. Markus 16. Jag läser ett stycke där. Från den 15:e versen. Missionsbefallning, det hör ju till det sista. Det var ju det Jesus gav oss innan han lämnade jorden. Innan han steg upp till himlen så gav han oss missionsbefallning. Och här är det enligt Markus. Vers 15 i kapitel 16. Han sa till dem: gå ut över allt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Men det, alltså lärjungarna, apostlarna, men det gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Så slutar Markus evangelium. Slutet av det 16:e kapitlet. Han sa till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och så det här starka, vers 16. Det är lätt att komma ihåg, för det är Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. En del menar att den står inte i alla grundtexter, det må vara så. Men den rimmar så väl med det övriga evangeliet och med Guds ord överhuvudtaget. Tron föregår dopet. Den som tror ska också bli döpt. Inte tvärtom. Den som blir döpt ska någon gång i framtiden kanske komma till tro. Utan den som tror och blir döpt ska räddas eller bli frälst. Men den som inte tror ska bli dömd. Och så står det om tecken som ska följa. Tecken under. Det var naturligt. När Jesus gick så skedde det här på jorden. Och verkade så skedde det tecken under. Men han gav det också åt sina lärjungar. Det ska följa tecken under. Bland annat på det sjuka ska man lägga händer och göra den friska. Och så står det att när Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Det är en enda vers som Markus använder för att berätta den händelsen. Den dramatiska händelsen. Han blev upptagen till himlen, satte sig på Guds högra sida. Så var är Jesus nu? Han är där. Han är i himlen. Han sitter på faderns högra sida. Han sitter på en tron jämte sin fader i himlen. Han är där. Och ändå säger vi att han är här. Ändå säger han själv att jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är här. Genom den heliga ande förstås. Han lämnade jorden, men han sände oss en hjälpare. Han sände oss den helige ande. Därför är han ändå här. För Fadern, Sonen och Anden är ett. Han är här, mitt ibland oss. Men samtidigt är han där. På Faderns högra sida, där han vädjar för oss. Där han ber för oss. Han återvände till himlen. Och nu ska vi ta nästa ställe, och då går vi till Lukas evangelium. Han kom till denna syndiga jord, men han återvände till himlen. Man räknar väl med att han var på denna jord i cirka 30 eller drygt 33 år. I drygt 33 år. Och han hade en verksamhetsperiod på kanske 3,5. Efter sitt dop i Jordan, där Johannes döparen fick döpa honom, fram till dess att han steg upp till himlen igen, det som vi samtalar om idag, så var han i verksamhet ungefär 3,5 år. Och i Lukas evangelium står det så här, det står det lite mer. Jag tar med några verser innan här också. Från vers 46. Och han sa, alltså det 24 kapitlet, Lukas 24 från vers 46. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger, Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Det anknyter ju till missionsbefallningen. Syndernas förlåtelse genom omvändelse. Inte som en del teologer menar och i en del kyrkliga sammanhang, att alla är frälsta. Alla är Guds barn, vilket man vill eller inte. Utan en omvändelse ska till, eller hur? Genom omvändelse får man syndernas förlåtelse. Ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Ni ska stanna här tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och det var de där 10 dagarna fram till pingst. Fram till pingstdagen. Och så står det så här. Han tog det med sig ut ur staden. Bort mot Betania. Betania är en plats som han ofta besökte. Där han hade nära vänner i de här 3 syskonen. Marta, Maria och Lazarus. Han tog med dem ut ur staden bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem. Och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom. Och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Så beskriver Lukas det i avslutningen av sitt evangelium. Ut ur staden mot Betania upp på ett berg. Och medan han välsignade dem så fördes han upp till himlen. Och dessa häpna lärjungar de faller ner och hyllar honom. För att sedan återvända till Jerusalem under stor glädje. Samtidigt var det väl separationsångest, gissar jag. De hade ju förlorat den fysiska gemenskapen med sin mästare. Med Jesus själv. De var ju vana att ha honom här fysiskt. Så det var säkert dubbelt. Det var separationsångest. Det kan vi säkert räkna med. Men det står ändå att de återvände med stor glädje. Med stor glädje. De blev påminna än en gång om vem han var. Att han verkligen var Gud. Att han verkligen var Guds son. När himlen tog emot honom på nytt igen. I trosbekännelsen som man läser, ja, varje högmässa skulle jag tro, och de flesta gudstjänster i Svenska kyrkan. Vi använder ju inte den, men det är inget fel på den, så vitt jag har kunnat bedöma. Trosbekännelsen, men i Svenska kyrkan är den vanligt och frekvent förekommande. Vid mässa, vid olika gudstjänster. Och där står det ju bland annat om det här. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Det är ju bibliskt, va? Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så står det i trosbekännelsen. Lukas skriver också, som jag sa, i apostlagärningarna. Och då är vi i det första kapitlet. Och då börjar vi på den sjätte versen. Apostlagärningarna, förlåt. Kapitel 1 från vers 6. Det som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Där har vi en missionsbefallning igen. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Och vi förstår att det var änglar. Dessa män i vita kläder står där bredvid den och säger: Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.
Att jag hade två glas. Det var bra, det behövdes.
Så här berättar Markus och Lukas om det här dramatiska händelsen. Jesus som lämnade himlens härlighet en kall och mörk natt, vinternatt, för att komma hit till jorden och födas som ett litet gossebarn i staden Betlehem i Judaland. I ett stall. Han som lämnade härligheten för ett stall och blev en enkel, fattig människa. Han kom till oss. Var här drygt 33 år. Och så lämnar han och återvänder till himlen igen. Och hur berättas det? Jo, i Lukas evangeliet står det ju hur han räckte ut sina händer och välsignade lärjungarna. Och under det, han lyfte sina händer, står det, och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. Så berättas det. Och det tycker jag är så underbart. Det sista de var med om var att bli välsignade av han som är välsignad över alla andra. Han som är en välsignelse i sin person. Han välsignade dem. Det var det sista han gjorde. Och jag föreställer mig när han lyfter sina händer, välsignar dem och så lyfts upp till himlen. Så ser de hans sargade händer. De ser hålen efter spikarna. De ser hans sårade händer. De påminns om Golgata. De påminns om försoningsverket. Och så lyfts han ifrån dem. Och man kan riktigt föreställa sig hur de står och spanar där. Han blir precis som när någon försvinner bort i fjärran, eller i det här fallet uppåt. Till slut så blev det bara en prick de såg. Från att ha varit tillsammans med honom så lyftes han upp. Han välsignade dem och de fick se hans sargade händer. Och Lukas berättar som sagt i apostlagärningarna lite annorlunda. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Så där berättar Lukas att det kom ett moln och skymde utsikten, skymde honom, skylde Jesus. Och så står de där, står det, de ser mot himlen. Medan de såg mot himlen, det skulle jag också gjort om jag hade varit med. Åh, vad man hade undrat och man hade tänkt. Och man hade varit förundrad och stått och sett mot himlen. Medan de såg mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder. Jag vet inte varför det inte står änglar, men det var ju säkert så. Två män i vita kläder bredvid dem och säger: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus hade lovat. Han hade talat om det. Vi läser om det i Johannes 14. Att han går bort. Om jag går bort och bereder rum åt er, så ska jag komma tillbaka. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. För jag vill att ni ska vara där jag är. Och han hade lovat det vid många tillfällen. Att han skulle komma tillbaka. Men nu var det en stund när de verkligen behövde höra det. När Jesus fysiskt lämnade den. Och for upp. Steg upp till himlen igen. Och de kände, vad jag tror, någon form av separationsångest. Och hur ska det här gå? Hur ska det här bli? Och de hade fått uppdraget att gå ut med evangeliet och vittna om Jesus. Att människor skulle bli omvända, frälsta och döpta. Men de här änglarna som bara står om här, det är ju fantastiskt. Sändebud ifrån den himmelska världen står där bredvid den när de behöver det som bäst. När de behöver det som allra bäst. Med tröst, med uppmuntran, med nytt hopp. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Löftet om att han kommer tillbaka. Denne Jesus. Jag tycker det är intressant bara det. Inte Jesus. Punkt. Vad är det man brukar säga? Punkt två. Nej, vad är det man säger? När det är en ny upplaga. Nej, utan det är denne Jesus. Denne Jesus. Samme Jesus som precis har lämnat er. Inte någon annan. Inte någon annan upplaga. Utan den är Jesus, han som har gått ibland er, han som blev spikad på korset, han som uppstod igen. Honom som ni har varit tillsammans med. Han ska komma tillbaka. Och då föreställer jag mig att de fick nytt mod. När dessa änglar sa detta till dem. Han kommer tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Så det talar också om hur han kommer tillbaka. Han kommer på skyn. Han kommer tillbaka så som ni har sett honom fara upp till himlen. Underbart. Vilken mäktig upplevelse. som jag sa, det var inte första gången han talade om, de fick höra budskapet om att Jesus kommer tillbaka. Och det var inte första gången de ställdes inför att han skulle lämna dem. Utan Jesus hade sagt det gång på gång, att han skulle lämna dem. Vi går till Johannes evangeliet. Det 16:e kapitlet. Johannes 16. Jag sa er det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er. 10 dagar senare. Men när jag går skall jag sända honom till er. Och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Han talade här om att han skulle lämna jorden. Återvända till sin fader i himlen. Och det är för ert bästa. Det var nog svårt att förstå. Men annars kunde inte hjälparen komma. Allt har sin tid. Så länge Jesus var här på jorden så behövde inte hjälparen vara här på det sättet. Men när han lämnade så kom sanningens ande, hjälparen, till jorden. Det står också vidare i kapitlet, samma kapitel. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och lärjungarna undrar över detta, vad han menade. Och då säger han, sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Och lite längre fram, den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Och i det 17:e kapitlet. 17:e kapitlet, vers 11. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Det är ju förbönen för hans lärjungar här, som Jesus har. Jag kommer till dig, helige fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man. Skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att det ska få min glädje helt och fullt. Han talar alltså gång på gång om att han ska lämna det. Han ska lämna det, han ska stiga upp till fadern. Fantastiskt. Jesus återtog platsen i himlen igen. Och det är väl det yttersta beviset på att han var Gud. Han var Guds son. Han steg upp på, sitter till höger om Guds tron. Det där med höger är också intressant. Det är något visst med den högra sidan. Den högra sidan. Vi har fåren till höger, jätterna till vänster. Vi har olika sådana där bilder om höger och vänster. På höger sida om faderns tron, där sitter Jesus. Men det är så underbart, därifrån, som det heter trosbekännelsen, därifrån igenkommande. Denne Jesus ska komma tillbaka. För han sa till sin fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara tillsammans med mig. Och det löftet har han fått av sin fader, att han ska få hämta oss en dag. Han själv vet inte när. Endast fadern vet, men han ska få hämta oss en dag. Och då blir det himmelsfärd, inte bara för Jesus, för vår frälsare, utan för dig och mig. Då blir det himmels färd för oss allihop. Alldeles underbart. Vilken dag. Vi har ju det bästa framför oss alltid. Vi som är Guds barn, vi som är Guds församling, vi som är kristna, män och kvinnor, unga och gamla. Vi har det bästa framför oss hela tiden. Vi har en himmelsfärd som väntar. Vi har en evighet i himlen tillsammans med Jesus. Vi har lite skoj ibland när Robert talar med Astrid som är en av våra äldre medlemmar. Så brukar han säga till Astrid, alltid underbart Astrid. Alltid underbart, och det låter så trevligt det där. Och det är ju sant att i det perspektivet att vi har det bästa kvar, så är ju allt underbart. Även om vi får lida nöd, för det talar Jesus om här också, den sista tiden blir det som när en kvinna är havande. Det är lidande. Det är nöd. Men vi har det bästa kvar. Himmelsfärd. Att vara hemma. Komma hem, vara tillsammans med Jesus. Och då blir det ingen skilsmässa mer. Då är vi tillsammans för evigt. Hos vår Jesus. Och vad underbart. En himmelsfärd väntar. Det är väl ändå underbart. Och vi vet ju att vi lever här en begränsad tid. Och vi blir prövade. Det är sjukdom, det är lidande, det är svårigheter. Men du sa också, Remon, att det är en kort tid. Det är en kort tid, sa du. Det går fort. Det är en kort tid. Och det är viktiga, även om vi skulle dö här efter en kort tid genom förföljelse eller något annat. Vi har denna evighet tillsammans med Jesus. Himmelsfärd och en evighet med Jesus. Det var lite om Kristi himmelsfärd. Amen. Tack Jesus.